en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan ska vi ta ett rejält grepp om förbundskaptensrollen. För där har vi ju nu en förbundskapten. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Och vi har ett resultat som de brukar säga i Melodifestivals sammanhang. Jondal Tomasson, inte jätteoväntat, blev ju Sveriges nya förbundskapten och presenterades här i måndags. Och förbundet var väldigt nöjda över processen. De var väldigt nöjda med Tomasson. Jag kan sträcka mig så långt som att jag är väldigt nöjd med Tomasson, men inte processen. Vad säger du om utnämningen av Sveriges första utländska förbundskapten någonsin?
Ja, precis. Nej, men det är väl, jag kan hålla med dig. Det har ju varit där lite snack om, var det bra eller dåligt att förbundet tog så lång tid på sig? Men jag är nog enig, till exempel Simo Bank och så, och flera som har varit kritiska till att det har tagit så lång tid. Jag tror faktiskt att de inte hade någon särskilt tydlig plan efter Janne, utan att de fick... Ja, det är inte konstigt med tanke på att det var många som byttes ut också givetvis, men jag hade tänkt mig att man skulle få in någon ännu snabbare helt enkelt. Så jag, det borde inte varit så här svårt att ringa in ett antal kandidater. Jag tycker att jag är enig med dem som tycker att det tog lite för lång tid faktiskt.
Ja, det känns som det har varit en väldigt svajig process, och framförallt så har det varit väldigt svajigt i och med att Andrea Mulleberg, ny generalsekreterare, kastades in då. Och Stefan Pettersson, landslagschefen, var med. Och sen hade de Urban Hammar och Roger Sandberg där som var med på intervjuerna. Det var liksom de som ledde hela processen då, Mulleberg och Stefan Pettersson från början. Och de har väl aldrig varit med om att anställt någon tränare tidigare. Så det är klart att det blev ju inte bra. Och sen det här med hur de skötte liksom Olof Mellberg-grejen då. Han blev lack över att, eller blev liksom, fick dålig magkänsla när de tog 2 veckor på sig att höra av sig igen och återkoppla efter deras möte liksom, och det förstår man ju. Så att det är dåligt skött, men om jag ska säga vad jag tycker, så tycker jag att Jonas Thomas har ett bra val. Jag tycker att han och Jens Gustafsson då, som det stod mellan till slut, borde ha varit med liksom först av, före Högmo, före Jimmy Tillin, före Tony Gustafsson. Så att det känns ju märkligt att de var så långt ner i hierarkin då, men jag tror ändå Tomasson kommer göra bra. Dels är min uppfattning om att, alltså, landslaget har inte haft det så här bra förspänt på länge med alla, vart alla spelar och sådär, talanger och att de spelar i bra ligor och sådär. Och det finns jättebra U21-spelare med Joe Mendes som spelar startare i portugisiska högsta ligan. Du har Lucas Bergvall, du har Rooney Badji och flera andra liksom. Och sen så är det 48 lag som ska med till VM 2026 då, i Nordamerika och Mexiko. Så att jag tror det är svårt för han att misslyckas. Dels tror jag att det är bra att ha en före detta spelare också och komma in efter Janne med den bakgrunden.
Ja, jag är inte alltså, jag tycker det är liksom samma problem som det har varit länge nu, att det är sån oerhörd diskrepans i kvalitet mellan offensiva halvan av laget och den defensiva halvan.
Ja, precis. Jag tycker, frågan, känns det.
Ja, jag tycker alltjämt att det är ett enormt problem som Jondal Tomasson inte kan lösa, såklart. Han kan ju bara använda spelarna som finns givetvis. Och alltså, jag tycker också att det känns rätt bra med Tomasson. Det man kan säga honom är att ingen kommer sätta sig på honom. Han har ju en liksom integritet, han har en spelarkarriär som gör att folk inte ifrågasätter honom så enkelt. Han har en pondus och ett maner som gör att folk antingen respekterar de honom eller så är de kanske lite nervösa inför honom liksom. Så att jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det blir en annan typ av ledarskap jämfört med Janne, som kände, Janne kunde såklart vara hård givetvis och så, men han var ju ändå mer klassisk, ska jag säga, folkhemsk ledare på det sätt och vis. Här får man nog med all sannolikhet en hårdare typ. Och det andra att man tänker mycket på, att alla gånger man pratar med Anders Christiansen eller läser intervju med honom, så har han ju ofta tyckte att Henrik Rydström och Tomasson liknar varandra spelmässigt liksom. Det är inte alla som kanske känner det, att man tycker ju ofta att Rydström har kommit med något helt nytt i Malmö, och det har han ju på sätt och vis, men man ska komma ihåg att att Malmö hade också under Tomasson spelat en bra fotboll och det är ett lökigt ord, men framåtlutad, väldigt offensiv fotboll. Det är bara att ta matcherna i Europa delvis, liksom, när de möter Chelsea borta så fortsätter de spela en mycket risktagande fotboll där man utsatt sig för stora, stora problem. Även borta mot Chelsea fick ju stryk rejält också, men det säger ju någonting om att Tomasson inte alltid ändra om sitt sätt, sin filosofi, sitt sätt att spela utifrån motstånd, utan går ganska all in på sin idé helt enkelt och sina principer han har och sådär. Så att det ska bli spännande att se om han kan få då de offensiva stjärnspelarna att också vara stjärnspelare i blåguls miljö och inte bara i sina klubblag.
Attackfotboll kallade Kim Källström den nya då, fotbollschefen, och ja, men det är ju väldigt Kim som har varit väldigt drivande i just att få in Jon Dahl Tomasson. Han var väldigt tydlig med att man ville ha in en för detta spelare, och därför gick på Mellberg, därför de tog Tomasson till slut, och var därför Tomasson slog ut och Jens Gustafsson. Jens Gustafsson som också går som tåget nu i Pogon Session. De vann ju nu cups kvartsfinalerna i semi, och de har häng på toppen i ligan och kan vinna ligan, så att jag tror inte han kanske inte var sådär jättesugen också, men skulle han vinna ligan i Polen, då kan han välja riktigt bra klubbar i utomlands, eller om han skulle ta en titel med Pogon Session i cupen, så skulle han kunna välja riktigt bra utomlands, utländska klubbar sen, och liksom förlänga sin utländska karriär där, med tanke på att Pogon Session har liksom, ja, inte i närheten av lika stora ekonomiska resurser som typ 4-5 andra lag i Polen. Så att ja, jag tror det blir bra också för landslaget med Tomasson. Tror bara behöver han. Tror han har ett ledarskap som är mer modernt, mer individuellt och individualistiskt, som når fram till den här liksom unga generationen spelare på ett helt annat sätt än vad Janne gör. Jag tror de kan ta till sig hans filosofi bättre än Janne. Sen ska man inte ta från Janne allt det han gjorde. Det var ju väldigt bra då. Men som man säger, då är då, nu är nu. Vad tror vi då? Sverige kommer till VM 2026. Vad säger du, Boman? Nu har vi ju ingen i VM-kvalgrupp än så länge, men nej, det beror ju lite grann på lottningen också. Men ja, jag kan säga att jag är ganska positiv. 48 lag med det här laget. Alla blir lite bättre tills dess. Ja, jag tror. Tänkte Hugo Larsson och Jens Kajust exempel om två år.
Nej, men det ska mycket till för att man ska missa så många mästerskap i rad, liksom det, historiskt sett så ja, det har ju varit
perioder på Norge-nivå i så fall.
Ja, det har ju varit perioder av ja, lång frånvaro givetvis, men jag skulle väl säga jag tror också att de tar sig till nästa stora mästerskap.
Härligt, då går vi direkt från ett stort mästerskap och Sverige till Svenska Cupen, för där har det spelats några intressanta matcher och kommer framförallt spelas några intressanta matcher nu på söndag. Ska vi gå igenom bara kort då de matcher som var. Du bevakade ju Göteborgs match, va?
Stämmer.
Vad säger du om den?
Nej, men som jag skrev min text om det, att jag tycker liksom att Blåvitt fungerade ganska bra som lag, liksom bra grundspel, försvarsspelet så mycket bättre ut än tidigare, både Pynt och Jalkoje gjorde goda intryck från start nu i sin tävlingsdebut i Blåvitt på olika sätt, men tyckte båda två var verkligen ett fall framåt för laget. Min kritik som jag hade kanske är ju det att, och det är ingen kritik mot honom, men det är liksom ett problem för Blåvitt att Mucholli är så fruktansvärt viktig för dem. Och att det, alltså jag tycker inte det stiger åt honom åt huvudet, men att han känner ett så pass stort ansvar att han är inne och kladdar på allt helt enkelt nästan oavbrutet, vilket ofta går bra för dem. Men jag tycker att det är många spelare som gömmer sig bakom honom eller som inte är tillräckligt involverade på sista tredjedelen. Så att han så här är det, alltså man ska vara jävligt, jävligt bra om man ska ha den dunderdominanta rollen liksom. Mm. Och jag tycker det är lite av ett svaghetstecken för Blåvitt att Mucholli, som är väldigt bra men kanske inte en 5-plus-spelare, ändå får den rollen. Så jag menar att han är så ohotad kung liksom. Ja. Jag tycker kanske att det krävs liksom nästan Christiansen-nivå för att man ska vara det så. Men det är inte hans fel, utan det är ju medspelarnas fel. Men jag tycker ändå att Blåvitt tar steg. Jag tycker det ser relativt positivt ut och det ska bli jättekul att se i helgen matchen mot Djurgården såklart.
Ja, det blir ju en, det är ju snorjämnt har jag skrivit här i den gruppen här. Djurgården vann ju också, svårt att säga när de möter Nordic liksom, men Lukas Bergvall gjorde ett helt fantastiskt mål och det där har vevats på TikTok och YouTube och överallt, alltså vilken spelare han är. Nu kan man säga vad man vill om försvarsspelet, jag såg att det var några som var ute och vevade mot det också, men jag väljer att se den helt fantastiska prestationen av en 18-åring som snart är såld till Tottenham.
Men vi var inne på det i förra podden också. Det är just det som jag tycker man såg även i matchen mot Skövde. Det är att Lukas Bergvall, han är som ett... alltså jag menar, han måste hitta utmaningar i matcherna. Alltså det låter konstigt att säga det, men han har en sån hög nivå i sig som att det är som att han lär känna sina styrkor liksom, och så inser han, helvete vilka superkrafter jag har, jag kanske ska testa dem liksom. Alltså det finns liksom, det är som att se ett överlägset barn testa sig fram liksom, ett naturbarn nästan.
Vad var det Martin Mutumba sa, att man fick Super Mario-stjärna?
Ja, precis.
Så att, det var en bra jämförelse.
Sen tyckte jag att jag hörde Bosse säga i något sammanhang nu att det är klart att Lukas har blivit mycket mer avslappnad nu sen affären blev klar, och det tycker jag är en god poäng. Han var inte dålig på försäsongen, absolut inte, han var inte dålig i på januariturnén heller på träningen, så, utan han såg bra ut, men han ser ju väldigt mycket mer avslappnad ut nu när allting är klart och släpper lös liksom.
Det tycker jag är en styrka också, för jag menar det här kunde ju liksom ha slagit åt andra hållet. Alltså du är såld för allsvensk rekord, du har varit bort Barcelona, du går till Tottenham, snacka vilken jävla press du får på dig nu. Okej, nu ska du vara allsvenskans bästa spelare. Det hade ju kunnat vara att han var liksom en medelmåtta, han kan ha kunnat ta det här som liksom en väldigt tungt ok att bära de här månaderna fram till dess att han blir klar för Tottenham. Nu känns det som att det har blivit precis tvärtom, att han njuter av det här, och det är ju en styrka när man ska ut i proffsligt sen och vara så mentalt.
Ja, och det är ju, ja, verkligen. En annan grej som jag tycker nästan blir skrattretande nu, det är ju den helt rimliga debatten som var för ett par veckor sedan. Nu har de sålt Lukas Bergvall. Varför ska man spela honom då? Eller hur liksom? Det är inte säkert att han platsar i laget. Liksom. Varför ska man spela honom nu när han ändå ska gå? Och jag höll med om liksom att det fanns ett antal frågetecken här som var intressanta. Men nu när Djurgården har hittat så rätt med sig, även fall Kylle är lägst ner. Men man har ändå två som är lite mer sittande, och sen Bergvall i en fri roll framför. Jag menar, det är liksom att ja, han är ju perfekt i den rollen liksom. Det alltså det här med att man skulle liksom tvinga spela honom fast han kanske inte är tillräckligt bra för att starta, det blir ju skrattretande nu eftersom han är dominant.
Ja, så känns det verkligen. Nej, det var verkligen hittat rätt där, och det blir ju framförallt kul att se honom i Allsvenskan. Men även då i den här matchen mot IFK Göteborg, den blir en riktig match. Står på samma poäng. Ja, väldigt...
Det är väl det att krysset räcker för Djurgården, va? Så att, med tanke på målskillnad och sådär.
Men ja, svårt att spela på kryss där också, tror jag. Du, jag var på AIK Gävle. Det var väl en helt okej tillställning. Anton Saletros skruvade in en vacker frispark med 10 minuter kvar ungefär. Men AIK hade ju kunnat göra både 4 och 5 mål där och hade kunnat ha gjort det här tidigare, men Gävle stod emot bra och ja, skapade inte så mycket, men jag hade väl ett par halvlägen där, men ganska odiskutabel seger för AIK också då, som åker till Kalmar nu med vetskapen att de kan spela på resultatet också. Det är också första riktiga testet för AIKs liksom nybygge här med Henning Berg, när de har fått sina spelare, och ja, det blir en väldigt rolig match där på Guldfågeln Arena. Jag vet inte, vad säger du om den?
Ja, jag får verkligen, jag tyckte att Kalmar sett bra ut under försäsongen, och det är följt liksom. Jag tycker att de har fått in bra nyförvärv, och ja, men tycker klubben sköts bra överlag liksom, så att jag var förvånad mig mycket att de nu åkte på en torsk mot ÖSK, och att de nu måste vinna mot AIK hemma. Jag trodde att det skulle bli lite mer tvärtom, att det var AIK som skulle vara tvungna att gå för seger och att det skulle räcka för kryss för Kalmar, så att det är onödigt av dem att sätta sig i den situationen helt enkelt. Vänta mig faktiskt mer av Kalmar än det. Tycker man kan ha relativt höga krav på dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, lite samma hos både Häcken och Elfsborg där. Ja. Häcken gick på, fick en plump i protokollet. Mm. Och även vad heter det?
Elfsborg.
Elfsborg åkte på en pump. Så nu, Elfsborg har ju hemma i för sig mot Häcken också, men möter Degerfors som har gjort det väldigt bra i sista omgången. Häcken har Brommapojkarna också hemma, men där räcker det knappt för att vinna, känns det.
Nej, men Häcken är väl, ja. Häcken är väl mer eller mindre väck, va? Om jag förstår saken rätt. Eller kan väl kanske ta sig förbi, ja. Men det ska mycket till.
Ja, det ska vara till en jätteseger mot BP i så fall på hemmaplan.
Precis. Nej, men men Häcken har ju sett svagare ut också delvis under försäsongen, ja. Och har ju verkligen bygger verkligen om sitt spel i rätt hög utsträckning, så att förvånar mig kanske inte jättemycket att just Häcken har problem.
Häcken måste, alltså Brommapojkarna har 6. Mm. Häcken har 3. Mm. Brommapojkarna plus 4, Häcken har plus 1. De måste vinna med 4 mål för att vara klara och gå så vidare.
Just det.
Så att, ja, spännande att se. Det blir en del intressanta fighter här i sista omgången. Brukar ju inte bli det. Här är det 3-4 fighter som blir jätteviktiga då.
Ja, och även såklart Bayern Mjällby Västeråsgruppen, ja, då med det var ju Västerås.
Det är inte riktigt Getingbo.
Ja, Västerås var ju egentligen ganska bra borta mot Mjällby, som är en tuff match att åka till och möta dem. Även för det på konstgräs där, så är det rätt svårt. Ofta brukar vara många lag som mår illa av att möta Mjällby där. Och börjar matchen bra, men sen blir ju mittbacken ensam i Jom utvisad efter en vårdslös satsning, och Mjällby utnyttjar det bra helt enkelt. Så det blir ju en jävla slutomgång i den gruppen.
Ja, det är samma sak där. Mjällby har 3 plusmål, Hammarby har 1 plusmål, Västerås har 1 minus. Men Västerås möter ju då Giffarna som är helt avsågade. Och Hammarby har alltså Mjällby hemma. Och där måste man ju ösa på med mål.
Ja, och Hammarby-matchen, om vi ska bara ta något kort om det, så var det ju oerhört speciell upplevelse att se den matchen. Med dels laguttagningen, som berodde ju såklart på att man hade massa skador och spelare borta. Men inte bara det, vi har ju trots allt så att Simon Strand petas för att han hellre spelar Fredrik Hammar som högerback i den matchen. Det var ju lite speciellt med tanke på att man hade så pass offensivt balanserat. Jag menar, det hade ju kanske sett varit lätt utifrån, hade man kanske enklare då förstått om till exempel Strand hade varit högerback, Hammar sittande och Oskar Johansson och Naibe Sarra framför liksom. Det hade liksom känts, jag säger inte att det varit bättre, men det hade kanske känts enklare att förstå på förhand. Nu blev det ju istället Hammar som högerback, Oskar Johansson och Naibe Sarra lite bakom Boda liksom. Ja. Det är ju, ja, det är, jag tror aldrig jag sett ett mer offensivt balanserat in i mitt fält i Allsvenskan. Så att, och det blev ju en cirkusmatch liksom. Jag menar, Giffarna är inte särskilt bra, men gör en bra insats mot Bayern och skapar ju väldigt många chanser, och det är ju, å andra sidan skapar Bayern
ännu fler straff också.
Ja, och ändå skapar Bayern ännu fler chanser givetvis, och Naibe Sarra visar att han kan vara oerhört offensivt balanserad även om han blir, vad ska vi säga, defensiv åtta, eller vad man nu ska kalla den, var i den här matchen. Så att det är ju otroligt att se hans leverans givetvis, men spelar man så offensivt balanserat så kommer det också vara ganska öppet bakåt. Och Mjällby har ett rutinerat lag som jag tror kommer kunna utnyttja det ganska grovt om inte Hammarby får tillbaka ett par spelare. Mm.
Ja, men när vi ändå inne på Hammarby och ytterbackar då, så var det ju så att när AIK spelade mot Gävle här, så fick jag reda på att AIK hade kollat upp. De är ju desperat behov efter en vänsterback som kan komma billigt och som helst är svensk då. Och då fick jag reda på att de hade kollat upp möjligheterna med Mohanad Jihas. Lite känsligt såklart med tanke på Hammarby-kopplingen, med tanke på att han bråkade sig bort där. Men jag fick det bekräftat de hade kollat upp möjligheterna då. Och det bekräftade också Thomas Berntsen sen en timme senare när jag pratade med honom i mixade zonen. Han sa att det var en bra spelare, att Jahas ville hem till Allsvenskan, och då var det naturligt att de kollade upp honom, övervägde honom, det är en spelare vi värderar, sa han. Sen så fattade jag som att nu då, alltså den är ju helt off, med tanke på att de har varit och gått vidare med andra alternativ, eller kollar i alla fall på andra alternativ. Jag tror det är så här, eller det jag har hört är att Jihas inte liksom är i matchform och kan gå in och spela 90 minuter direkt. AIK vill nog ha, om de tar in en vänsterback tillsammans som ska konkurrera med Axel Björnström till exempel, som ändå är helt okej och liksom bra allsvensk, eller hyfsad allsvensk klass i alla fall, så vill de ha någon som är ännu bättre där och som kan gå in direkt. Och det var väl inte Jahas. Sen gissar jag också att det hade liksom lite grann med reaktionerna att göra också, med tanke på Hammarby-kopplingen och så. Men Berntsen kollade i alla fall upp det, men de valde inte att gå vidare innan det blev skarpt läge. Däremot så skrev ju Expressen här också att han är högaktuell för Hammarby. Jag kollade upp lite där, och de har varit där och känt på det och nosat lite grann också, men det är inget som är nära där. De tar väl ett beslut om de ska gå vidare och gå för Jahase om ett tag då. Men jag tror inte heller givet att han hamnar där, än fast om han skulle komma gratis, så tror jag väl att de kan liksom överväga det på lån då. Men det är också känsligt där. Jag tror de liksom kollar av reaktionen också lite grann. Vad säger du?
Ja, det är ju så här, sportsligt sett så är det klart vi har haft Busanello sista året som har varit brutal vänsterback. Men kollar man sista 5-6 åren, så när Jahas var som bäst så var han en fruktansvärt bra vänsterback i Allsvenskan, spelfördelande vänsterback. Dels kunde han första framlingskanten och vara mycket, mycket bra inläggsspelet. Dels kunde han centrera och bli en extra speluppläggare och samarbeta med Bojanic. Så han var, jag ska säga att han, jag var hänförd av honom som spelare. Och som person så, ja, jag tycker alltid att som journalist fick man alltid bra kontakt med honom. Han var öppen, liksom, lätt att göra med. Men jag har svårt att släppa när en spelare försöker tvinga sig bort. Jag är liksom en moralist i de fallen. Jag tror det var dåligt med det som Milos Milojevic gjorde mot Hammarby när han öppet höll på med Rosenborg. Ja. Jag har jättesvårt för när både Djurdjic och Jas strejkade på de tiderna någon ville lämna. Jag gillar inte det helt enkelt. Nej. Och jag tycker att har man gjort så mot en klubb en gång så tycker jag nog att man ska spela någon annanstans när man kommer tillbaka. Alltså, jag fattar ju att rent sportsligt så om han på ett långt kontrakt så kommer han vara jättebra liksom.
Men jag tror så här, avvägningen blir så här. Ska vi ta in Jahas på lån och så säger vi att Jahas är liksom, man vet att okej, okay, han kommer komma upp i toppslag. Han är i toppslag. Han kommer vara lika bra som han var här när han lämnade. Då tror jag de tänker okej. Okay. Men ser de så här att vi kommer ta in Jahas. Det kommer vara en startsträcka på 2-3 månader. Han har inte spelat på länge i MLS. De ser att okej, okay, han kanske kommer vara liksom med och konkurrera. Då tror jag de steker det. För jag tror inte man tar in en spelare som Jahas för att han ska vara med och konkurrera. Då ska det vara pang, in och leverera direkt, vara en toppspelare som liksom kan leverera. Och då lugnar det här med vissa supportrar ner sig också. Han bad ju om ursäkt då, ska vi säga också, för det här med att han strejkade. Han spelade ju matcher efter det. Var väl några burop, man var inte så här visst. Det var ju inte så här liksom katastrof. Men det är ju uppenbart på sociala medier att det är delat om den här värvningen. Så jag tror att där tror jag att Hammarby tänker till. Okej, ska vi ta in i Jahas, då måste han vara så där bra som han var när han lämnade.
Och sen är det ju också bara själva grundfrågan. Ska man ha tre vänsterbackar? Nej, man har trots Gennaris som man har.
Men det kan vara så att Kim Hellberg är missnöjd med vänsterbackarna.
Ja, det är absolut inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Så att, men jag menar, just nu har man ju, man har redan tre spelare som kan spela vänsterback om man räknar med Strand. Också liksom.
Pinas
då? Ja, Pinas också. Man har fyra spelare som kan spela vänsterback. Så att, jag kan väl känna att
det är lite lätt överbelastning på vänsterbacken kan det bli. Ja, vi får se där om hur Hammarby gör då. Det är väl kanske inte på vänsterbacken heller som de har det största behovet, tänka sig. Du, det har hänt mer på silly season grejen här då. Malmö hade vi med Daniel Andersson i studion igår. Han var väldigt öppen med att de har stängt in. Det kommer inte bli några mer värvningar. Men då att Peter Gvargis är den enda som ska ut. Hugo Bolin verkar bli kvar trots intresse från Sarpsborg. Men Peter Gvargis har haft möte med Västerås. Även intresse på sig från Varberg. Så att där känns det ju som att han var väldigt öppen, Daniel Andersson, med att det kommer inte hända så mycket mer i Malmö. Och det behövs det kanske inte heller.
Nej, ta in fler spelare. Alltså, det skulle vara om det blir en riktig smällkare. Alltså, det vet, skulle de kunna ta in en god. Det kommer inte att hända med, men skulle de kunna ta in en Goddos liksom, så hade de väl gjort det liksom. Men jag menar bara att jag förstår det. Han kan vara jävligt nöjd med sitt vinterfönster, just eftersom Malmö har ju ett lugn i sina rekryteringar. De tar de bästa spelarna de kan och sen så har de kanske inte samma, vad ska vi kalla det, försäljningslångsiktiga strategi som vissa andra klubbar, men de har så trots allt så pass bra ungdomsakademi att de kommer undan ändå liksom med det.
Och en liten bomb här kommer ju, det har vi nästan glömt bort här. BP värvade Daleo Irandust från Groningen, va? Den kom lite som en blixt från klar himmel. Han har ju ryktats, jag tror det var Expressen som skrev att han var nära Häcken. Och att det var en del andra klubbar som var intresserade av honom. Däremot så blev det då BP nu. Vad säger vi om det?
Ja, men det är väl något som gör mig liksom så här fundersam kring att inget av dem, ska vi kalla det, 8-9 största klubbarna i Allsvenskan har huggt på honom. För jag antar att han har blivit erbjuden olika klubbar runt om i landet liksom, med all respekt för BP, högre potential än BP och större och bättre lön och allting. Så det förvånar mig lite. Då tänker jag att de vet någonting som inte jag vet liksom. Men skulle det vara så att Irandust fortfarande är på den nivån han var, som han var ju ganska ojämn i Häcken. Han hade ju en enorm högsta nivå i Häcken. Men en väldigt låg lägsta nivå också. Är det så att han kan komma upp till den nivån som han var för 2-3 år sedan när han var som bäst?
Då
är det en jättebra nummer 10, jättebra spelfördelare. En sån spelare, ja, han har ju alltid varit en liksom härlig med sitt ösel typ på planen, ja. Liksom, som man inte kan se sig mätt på. Men om alla andra scouter och alla andra sportchefer har tackat nej till honom, alltså, eller många av dem har gjort det av de större klubbarna, då är det klart att man ska vara lite misstänksam.
Har Fotboll Direkt som hade skrivit om Irandust, inte Expressen, bara så vi rättar det här noga med credden. Och sen var det ju det att han var ju bryter med Universal också då,
ja,
det här
precis.
Agentnätverket och det sa ju Filip Berglund där i BP att man gjorde den här affären utan dem då. Ja, jag kan gissa att han kanske till och med gjort det själv om man liksom bara skulle gå genom Allsvenskan. Det är väl lite krångligare att gå utomlands. Men jag tror ju att han kan ju flyga. Jag ser liksom ingen liksom anledning till att han skulle vara helt slut i den här åldern.
Nej, jag kan inte heller. Alltså det
beror på omgivning då. Att alltså BP har ju inte någon superlag.
Nej, men de spelar en bra fotboll. Gör de spelar en väldigt bra fotboll. Så att det är många spelare där som har verkligen kommit igång. Ta en sån som Ackerman liksom. Kevin Ackerman som ju är på väg att bli en, kanske inte toppspelare, men nästan toppspelare i Allsvenskan liksom, sen han kom tillbaka från Superettan till BP liksom. Så BP har ju verkligen utvecklat många spelare de sista åren. Nu tar de ju en mer etablerad typ då liksom, så det blir väldigt spännande att se. Det ska bli jättekul att se honom i BP. Hoppas att
det verkar som att Ackerman är borta länge, läser jag nu. Han har skadat på sig, och både Ackerman och Liam Jordan bekräftar skadade.
Okej, då får jag
fram till hösten.
Oj, det var ju trist att jag tog upp han som toppspelare nu då.
Men han har ju varit bra, men sen att han blev skadad. Igår på eftermiddagen kom det.
Oj, vilken fan vad tråkigt.
Ja, det är ett jättebakslag för dem.
Ackerman såg jättebra ut på januari-turnén på träning. Han är ju monster liksom fysiskt.
Ackerman skadade sig i match mot Landskrona Boys 17 februari. Efter undersökningen visade att skadan håller Ackerman borta från spel till hösten.
Ja, är det ju
samma sak med DM.
Dundertrist faktiskt.
Jordan, ja. Riktigt tråkigt, han som hade kommit igång väldigt bra här.
Mm.
Men jag tror vi nöjer oss där. Irandust till BP får ju bli bomben då som avslutar den här veckans avsnitt av Allsvenska podden. Vi är tillbaka efter helgens omgångar. Då har vi kvartsfinallagen klara för Svenska Cupen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.